Veckans avsnitt av vår sommarserie Det rara Skåne handlar om ett djur som lägger sina ägg och sedan låter andra ta hand om ungarna. Nej, där gissade ni fel. Det är inte göken utan en fjäril, alkonblåvingen. Fjärilen vill lägga sina ägg på en speciell växt, sällsynt även den, nämligen klockgentianan. Så för att hitta fjärilen ska man först hitta blomman. En växtplats finns i naturreservatet Hunneröds mosse mellan Svedala och Skurup, dit naturvårdshandläggare Gunilla Davidsson Lund vid Länsstyrelsen tar oss med. På vägen möter vi en man som berättar att han sett fem av de sällsynta fjärilarna tidigare på dagen, och det gör oss förhoppningsfulla.
Nu börjar vi ju komma in i det riktigt... riktiga hotspotten för klockgentianan. Om du tittar ut här så ser du att det är lite blått här och var. Mm. Och det är ju klockgentianan då som blommar för fullt nu.
Den är två decimeter hög.
Ja.
Och blomman är en blå klocka fast den står rakt upp så att säga. Ja. Istället för att vara nerböjd som en blå klocka.
Ja, precis. Ja. Den är ju väldigt vacker blomma och en av våra största gentianor i Sverige. Vi har tre gentianaarter i Skåne. Och detta är ju då klockgentianen som är den största. Och själva klockan är väl en 3 centimeter ungefär. Och en sambladig krona, så den är som en tratt. Och sen är det 5 flikar här uppe. Och så ser du att det är lite prickigt på den här.
Ja, små, små vita prickar.
Ja.
Är det fjärilens ägg det?
Ja, det är det faktiskt. Så här har alkonblåvingen varit i farten och lagt sina ägg. Och det är ju roligt att se att det...
Men de ligger på utsidan av klockan, inte inuti?
Nej, faktiskt så brukar de ofta lägga det, du ser här på blomknoppen också. Och kanske lite längre ner på blombotten här. Men här har den lagt den uppe på kronbladen också. Det kanske har varit lite slarvig. Men de lägger dem enstaka, ett och ett. Lägger de äggen, så de lägger dem inte i klumpar eller i strängar utan ett och ett.
Är det här en fjäril som har lagt de här äggen eller hur många ägg kan en fjäril
ha? Ja, det vet jag faktiskt inte, men det kan säkert vara mer än en fjäril för att det är så att de kan lägga ägg på en blomma där det redan finns ägg. Och det kan vara lite dumt av dem egentligen kanske, för när de väl blir larver sen, de här äggen, så kan de vara kannibaler, så att de kan käka upp andra larver. Så på så sätt är det ju kanske inte så smart att lägga där det redan finns mycket ägg. Men de här äggen har ganska hårda skal. Så att även om de kläcks så kan de här skalen sitta kvar i ett par veckor. Och det finns även uppgifter på att man har hittat ägg mitt i vintern på vinterståndare på blomman.
Så man kan inte riktigt veta om de här äggen är kläckta
Nej,
eller inte?
Nej, precis. Det kan ju faktiskt vara så att de kanske är kläckta. Det beror på när de har lagts nu och... Jag tror att de flesta blåvingarna har nog redan kanske, för 2 veckor sedan var det nog betydligt mer blåvingar som flög här och parade sig och la sina ägg. Men som vi hörde så finns det ju här idag också, så vi får hoppas vi kommer att få se sen. Men efter en vecka då så kläcks äggen och sen så blir det en larv. Larven äter sig in i blomman här och livnär sig på blomman i 2-3 veckor ungefär. Och den tillväxer väl inte särskilt mycket. Man brukar säga att det är ungefär 1% av hela larvens vikt som den tillväxer den tiden i blomman. Och efter 2-3 veckor när den har ömsat skinn 3 gånger så ramlar larven ner ifrån blomman på marken.
Då skulle man kunna se små larver här under blomman då
kanske. Om man har tur. Jag har aldrig lyckats att hitta det någon gång.
De kan ju inte vara så väldigt stora eftersom äggen är så små.
Och det som är det... trixiga här då, det är ju att när de väl ramlar ner på marken så gäller det att det kommer en rödmyra, en trädgårdsmyra av släktet myrmika. Ja, vi brukar kalla dem för pissmyror. Här i Skåne är det trädgårdsmyran som adopterar den här fjärilslarven. Och det är det som är lite speciellt, att de gör det. Man kan ju tycka att det är lite konstigt.
Ja, minst sagt.
Ja, men då är det för att den här fjärilslarven utsöndrar ett doftämne, ett feromon. Så många insekter använder sig av feromoner. Och det här doftämnet påminner om myrlarven. Alltså den här arbetsmyran som kommer och tror att det är en myrlarv. Och baxar hem den till sitt bo. Och där matar de här alkonblåvingelarverna i tron att det är en myrlarv helt enkelt. Ja. Så de, ja, det är ju som med gökungarna. Alltså man brukar faktiskt kalla de här blå, det finns två stycken blåvingarter i Sverige i samma släkte som är beroende av att adopteras som myror. Ja. Att de kallas för gökfjärilar. Ja. Och där lever den sen nere i myrkolonin. Det finns uppgifter på att själva den här fjärilslarmen avsöndrar någon klar vätska ifrån tarmen som myrorna faktiskt tycker om, som myrorna dricker, så de får väl någonting tillbaka, men jag tror att de får ge mest faktiskt. Och då tillväxer larven väldigt mycket, 99% av sin vikt där nere i myrboet. Ja. Och efter 10 månader så förpuppas den, som alla fjärilslarver gör, blir en puppa. Och efter 2 till 3 veckor så blir den en färdig fjäril av det. Då kryper den upp på myrgångarna och flyger. Och det brukar vara i juli månad här.
Mm. Och då slutar den cirkeln genom att lägga nya ägg,
ja,
på blommorna.
Ja, precis. Ja. Så att det är ett väldigt komplicerat samspel. Och det gäller ju här, om vi kommer att se det när vi går runt här, att det verkar ju inte som det är någon brist på klockensiana här i alla fall. För att det är en ganska riklig blomning. Och den här klockensiana, den finns på, jag tror det är 22 områden i Skåne. Den har minskat väldigt, väldigt mycket sedan 80-talet. Inventeringen har visat på ungefär hälften av lokalerna har den gått ut. Och av de här 22 så är det faktiskt bara 3 områden i Skåne som den är livskraftig och individrik. Och det är här, och det är Brevingefältet och på Skanörs ljunga. Så själva blomman är nog ingen begränsning här, utan det är nog förekomsten av rödmyran och trädgårdsmyran. För det gäller att trädgårdsmyran finns i närheten här. För det, den här alkonblåvingelarven, den förflyttar sig inte, utan den ramlar ner och sen så finns den där. Och kommer ingen myra att ta hand om den, så är det kört helt enkelt.
Föräldrarna bryr sig inte.
Nej, de bryr sig inte. Det är ingen curling här inte.
Då borde det finnas en myrstack här,
ja,
då någonstans.
Faktiskt. Men det är ju inte sådana stackmyror, utan de här myrorna har ju sina bon nere i marken, så det är lite svårt att se. Men man brukar ju ibland kunna känna när man sätter sig ner att de här pissmyrorna kommer. Jag såg faktiskt där tidigare idag. Men så egentligen borde man kanske inventera lite grann och kolla var de här myrorna finns. Ja, men det var väl kul att se att äggen
fanns,
var på plats.
Ja,
vi får väl se.
Eller äggskalen i alla fall.
Ja.
De är ju som mindre än knappnålshuvuden.
Ja, men de är ju riktigt vita, så mot det blå så syns de ju väldigt tydligt faktiskt. Klockensiana, ja, den växer ju på såna här fuktheder. Den växer ju på ganska näringsfattiga marker. Ofta tillsammans med blåtåtel eller med ljung. Och i detta fallet är det ju med blåtåtel här.
Det är det här gräset. Som har... Ja, de är faktiskt lila,
ja.
De här axeln.
Precis. Det är ståndarna som är lila färgade. Klockensianen har ju en västlig utbredning, så den förekommer här i Skåne, Halland, Östergötland, Bohuslän upp. Och ungefär samma utbredningsområde som alkonblåvingen.
Och den är fridlyst förstås.
Ja, det är den. Och rödlistad. Det finns en rödlista där man pekar ut särskilt hotade arter. Så både alkonblåvingen och klockensianen är ju rödlistade arter. Men ja, vi ska se om vi hittar några mer intressanta arter här. Och framförallt ska vi väl se om vi kan hitta en alkonblåving här.
Ja, det vore ju roligt. Där var en gul fjäril, ja. Stor.
Ja, det var nog en slags pärlemorfjäril. Skulle jag tro. De fladdrar ju så fort förbi.
Ja.
Här har vi ju ett fint gräs. Det har ju vissnat nu, men det är ju ganska vackert i alla fall. Och det är ju typiskt gräs på såna här gamla fodermarker. Alltså gamla ängsmarker eller naturbetesmarker. Och det är darrgräset. Och man kanske inte ser det så tydligt varför det heter darrgräs, men de här småaxen dallrar ganska bra, eller darrar i vinden. På skånska brukar man prata om dallergräs eller pärlegräs också i vissa trakter faktiskt.
För att fröna ser ut som små pärlor.
Ja, Men det är ett vackert gräs och man blir alltid glad när man hittar det i naturbetesmarken. Det som skulle hända om man började gödsla en sån här mark, det är att man då gynnar vissa arter som är bra på att roffa åt sig näringsämnen. Mm. Och så tillväxer de jättemycket och så skuggas de andra arterna ute. Och det skulle nog gå ganska fort den processen om man skulle börja gödsla en sån här mark. Och det är det som är så häftigt med de här gamla ängsmarkerna eller utmarkerna. Att man kan veta att de här har skötts på ungefär samma sätt. Eller årlig skötsel i alla fall. Och att man inte har haft en plog i marken och man har inte tillfört gödselmedel i många, många hundra år. Det är en kulturhistorisk skatt egentligen, ja, som man kanske inte alltid tänker på som ett kulturhistoriskt fenomen, men det är det ju faktiskt. Mm. Vi har varit rätt så duktiga på museum så där, att vi bevarar gamla redskap och dräkter och lite hur folk bodde, hur det såg ut, men vi har inte riktigt tänkt på hur såg de här markerna ut när man använde de här redskapen och när folket verkade. Och det här är ju en sån rest faktiskt. Även om vi inte sköter just det här området som en äng idag. Vi har ju ett område längre bort som vi sköter med slott. Ja. Men just det här är ju med bete. Men det är ju ändå en naturlig fodermark helt enkelt. Och därför är det ju jätteviktigt att vi bevarar dem. Det finns ju så få rester kvar i landet idag mot vad det en gång i tiden fanns. Ja. Och här är det ju faktiskt riktigt riklig blomning får man ju säga.
Ja, här lyser det blått verkligen.
Ja. Vi kanske ska se hur det ser ut med äggen här, om det verkar vara jämnfördelat. Mm. Eller...
Där finns det ett ägg på den här.
Här var faktiskt inga på denna. Här var 5 stycken stänglar som det inte fanns något på. Ja, det var några på den.
Ja.
Vi bara hoppas att myrorna är på plats också då. Ja.
Ja. Vad säger myrorna då när det plötsligt blir en fjäril av deras så väl omhuldade lilla larv?
Ja, det kan man ju verkligen undra. Ja. De blir nog väldigt förvånade om de nu överhuvudtaget kan tänka. Men det måste ju vara lite snöpligt. De lägger ner massor av energi på att mata. En annan art, ja. Det finns uppgifter på att det krävs ungefär 354 arbetarmyror, alltså sterila honor, för att mata en enda fjärilslarm här. Så det är ju rätt så mycket jobb för att få fram en fjärilslarm. Men den här fjärilslarmen, den lever ju... Alltså tror att har den väl blivit adopterad och finns nere i myrbot så har den nog ganska goda chanser att bli en fjäril. För den lever ju väldigt skyddad där nere i myrkolonin och blir matad och så. Den behöver ju inte anstränga sig alls. Så att den har ju ganska god överlevnad så tillvida. Och ingen risk att bli uppäten av andra djur då ju. Men faktiskt så kan ju fjärilslarven är ju inte helt snäll. Den äter upp myrlarver och myrägg ibland också.
Så den,
ja, det får man nog säga. Det gör väl i alla fall inte gökungarna.
De knuffar ut dem i
ja, boet ibland. Ja, det gör de ju faktiskt. Alltså, de är inte så snälla de heller. Nej, det är en speciell strategi, det får man nog säga. Men den har väl varit lyckosam eftersom den fortfarande finns kvar. Men det är klart, det är ju på begränsade platser. Det är det ju. Och den är ju beroende av så många olika faktorer. Men det är ju även klockentianan. Den kräver ju den här störningen i form av bete eller slåtter och att djuren går och trampar. Då blir det ju lite bar mark här och var. För att fröna ska gro så krävs det ju lite bar jord. Och det får man ju genom att ha betet med betestrampet.
Men påverkas blommorna på något sätt av fjärilarna?
Ja, det är faktiskt en intressant fråga. Jag har också funderat på det. Om det är så att frösättningen påverkas. För det bildas ganska många frö i en enda blomma. Det kan hända att den har ju tillräckligt med frön i alla fall. Även om det kanske blir en sämre fröproduktion. Eller utebliven på vissa, det vet jag faktiskt inte. Men de här fröna, De sprids med vinden, ja. Och det är klart att de får ju inga sådana penslar som vissa frön får som kan flyga iväg jättelångt. Utan det är ju ändå på ett begränsat område. Och fröna är inte särskilt långlivade heller, så gror inte fröna om de inte hamnar på en gynnsam plats där det är lite bar blottad jord. Så kan de inte gro och då förstörs fröna. Men de här själva växterna, själva klockensianen, är väldigt långlivad. Och den kan bli kanske en 30-40 år gammal. Men det är klart att för att den ska på lång sikt leva kvar så krävs det ju att den får frögro och att nya individer får komma. Sen själva klockensianen pollineras av framförallt av humlor.
Jag såg en liten humla bara alldeles nyss.
Precis, det är ganska vanligt att man ser att humlorna kryper ner i klockan, ja, och vill komma åt nektaren som finns nere i klockan. Sen själva alkonblåvingen, den är inte beroende av en specifik art för att äta, utan den kan födosöka på alla möjliga växter. Så det är viktigt att tänka på det också, att man måste tänka på själva den vuxna fjärilen med, att den måste ha tillgång till föda. Så att man måste ha en blomrikedom. Och det blir det ju här, i och med att vi inte har något bete här sommartid, så får det tillåtas att blomma. Och det är ju bra för många andra fjärilar också förstås, eller humlor och bin.
Så den konkurrerar då med humlorna alltså om nektaren?
Ja, det kan man ju säga.
Eller, de, ja, det är det den lever.
Ja, precis. Sen är det viktigt också när man gör skötselåtgärder här att en bra fjärilslokal ska ju vara ganska skyddad och lite vindstill. Att det får inte bli ett blåshål. Så därför har vi bevarat trädridån där så att inte det blir fritt blås här. Utan det här ska vara ett litet skyddat område.
Är fjärilen blå? Jag har försökt titta efter fjärilar här, men jag har mest sett vita.
Ja, den är faktiskt blå på ovansidan. Framförallt hanen. Honan är inte riktigt lika blå. Vi kan kika i en bok här som jag har med mig. Där ser du alkonblåvingen, ja. Som vanligt så är det väl hanen som är färgstarkast. Den här honan ser ganska blå ut på bilden här, men jag tycker den honan jag såg här inne den var inte riktigt så blå.
Ja, den är lite mer svartblå den honan på bilden.
Ja. Och undersidan är då brun, ja. Med de här små prickarna eller fläckarna, ja. Som är likstora på båda undervingarna och ovanvingarna.
Hur stor är den i verkligheten?
Ja, ungefär vingspann på 3 centimeter ungefär, ja. Så det är ingen jättestor fjäril.
Nej.
Sen har den här andra blåvingen som också blir adopterad av myror. Den heter ju svartfläckig blåvinge som vi ser här under. Den är ju något större än alkonblåvingen. Och den blir ju då också adopterad av myror, men den är beroende av backtimjan istället för klockensiana.
Så de bor inte på samma ställe?
Nej, de bor inte på samma ställe. Den har vi till exempel i Drakamölans naturreservat på Österlen. På de här lite torra sandiga markerna. Där finns det rätt mycket backtimjan. Och i Lunds kommun har vi ett reservat som den finns på också. Där det finns backtimjan. Men den är en väldigt ovanlig fjäril den också.
5 fjärilar hade synts här på förmiddagen.
Ja, och det måste vara i det här området. För det är här som är själva hotspotten här. Här finns det flest klockensianer. Nu tycker jag inte att vi ser knappt några fjärilar alls. Det kommer någon orange där, ja, men det var inte.
Nej, det var det definitivt inte.
Men vi ser väldigt många ägg där, ja.
Ja.
Ja, man får vara nöjd med att se dem, för då vet man att den har varit här i alla fall.
Ja. Ett sånt där djur man nästan har sett nu.
Ja, just det. Ja, det är ju så med de här allra raraste djuren och växterna. De kan vara svåra att upptäcka. Växterna är lite lättare eftersom de står stilla på samma ställe. Men är det så att de bara finns väldigt enstaka individer så kan det ju vara jättesvårt att hitta dem också. Vi har ju till exempel en orkidé här som heter myggblomster som är väldigt ovanlig. Och den är ganska liten och oansenlig och den ska finnas här ute någonstans. Så den har jag aldrig lyckats hitta. Och så kan det ju vara så att vissa år så dyker den inte upp. Och så kanske den kommer om 2 år, så att det är svårt att veta.
sa Gunilla Davidsson Lund på Länsstyrelsen i Skåne. Inga alkonblåvingar visade sig alltså under taltidningens besök på Hunnerödts mosse. Det är betesmark där klockgentianan växer. Men eftersom alkonblåvingen är så sällsynt får korna beta på andra marker under blomningstiden så att fjärilen har blommor att tillgå för att lägga sina ägg. Hunnerödds mosse ligger söder om E65 mellan Svedala och Skurup i närheten av Lämmeströ och Börringe. Det finns ingen kollektivtrafik till Hunnerödds mosse. Reporter var Birgitta Fredén.